Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Hej Jan!
Hallå Karin!
Nu sitter vi här igen framför mikrofonerna.
Ja.
Och vi går in på 2016, ett alldeles nytt och färskt år. Ja. Och vi hade tänkt att vi skulle podda lite det här året också.
Vi hoppas att vi kan vara lika flitiga som vi var. Tycker vi var flitiga förra året i alla fall.
Julen varit god? Du har åkt lite skidor?
Julen har varit jättegod och varit åkt skidor i norska Trysil som är favoritstället.
Ja. Hade det kommit någon snö där?
Det var dåligt med snö så hälften av backarna var öppna. Men det snöade de två sista dagarna så det blev fint i alla fall. Så
att och nu har vi fått lite snö här hemma också.
Nu har vi fått snö här hemma och det har kommit ännu mer snö upp i Trysil så att...
Och vi hade ju tänkt fortsätta här under våren och mixa lite. Idag sitter det bara du och jag ensamma i studion. Men vi kommer att bjuda in, vi har planer att bjuda in en hel del intressanta gästpoddare.
Precis.
Och vi kommer att blanda lite strategi, lite sälj och lite helt andra ämne inom marknad och försäljning.
Mm.
Vi pratade lite innan här att nu är vi på 2016 och 2020 har man ju ganska länge känns det som använt som någon slags milstolpe i all planering i företag och så här. Ja. Mål för 2020. Nu börjar vi närma oss. Nu är liksom
nu blir det skarpt läge.
Upp till bevis.
För när man har pratat om 2020 så har det ju känts som en bra bit framåt. Och nu är det faktiskt bara 4 år till 2020, kvar. Så att då, det gäller att jobba på med sina handlingsplaner om det ska bli verklighet.
Ja. Och då kan det ju vara en hel del organisationer där ute som har bestämt sig för att antingen är man kanske helt nystartat företag som man ska in i en bransch eller så har man bestämt sig för att man ska in i ett nytt marknadssegment eller att man ska, att man ska försöka... börja samarbeta med andra typer av företag. Mm. Och idag tänkte vi ägna snacket lite åt vägen till första kund, oberoende då.
Absolut.
På vilket sätt var man är i den processen.
Mm.
Kommer du ihåg dina första kunder? Du har ju några bolag bakom dig.
Ja, jag kommer ihåg väldigt många av mina första kunder i de olika bolagen som jag har varit verksam i och... Det som min fru brukar säga, ska du umgås med alla dina kunder som du har jobbat med under alla år? Och det är ju så att många blir ju också personliga vänner på det personliga planet. Jag är ju så funtad, jag kommer ihåg första orden, jag kommer ihåg täckningsbidrag, jag kommer ihåg... massor med sådana konstiga, annars är det mycket annat jag inte kommer ihåg.
Visst är det konstigt.
Det är helt sjukt egentligen.
Ja. Mm. Ja, men det är ju
med tanke på att det har blivit några affärer under årens lopp så att det är med varierande storlek också.
Vi har ju diskuterat här flera gånger och sagt att vi måste prata mer kring kunden och kring de planerna vi har för att både behålla kunder men också att och skaffa nya kunder. Mm. Och egentligen är det inte så mycket hokus pokus. Utan det här handlar ju väldigt mycket om att hela tiden påminna sig om vad som behöver göras.
Mm. Och det kommer bli vårt mantra tycker jag under 2016. Att verkligen få samtliga våra lyssnare att ändå mer diskutera de kunderna som står på kundlistan idag. Specifikt de som man kanske vill ha längre fram. 2020 till exempel.
Ja.
Då är det dags att börja jobba idag för att få dem 2020.
Mm.
Men framförallt ha den här vardagsdiskussionen som man känner att man verkligen har kontroll så mycket man kan ha.
Och ta några steg framåt.
Absolut.
Mm. Om du har bestämt dig som företagare att du ska in på en ny marknad eller du har en helt ny produkt eller tjänst. då börjar du ju någonstans i kartläggningsfasen.
Mm.
Att du ska kartlägga vilka kunder. Mm. Hur gör du då, Jan?
Ja, egentligen så tittar jag ju på den tjänsten eller den produkten som jag ska sälja. Vilken typ av kategori av företag kommer ha största vinsten av det som jag säljer?
Mm.
Och sen tittar jag på var tror jag tröskelnivån, alltså vad blir det lättast? Hur kan jag snabbast få min första kund eller den här nya kunden och signa? Och utifrån...
Helt enkelt, var är det lättast, tror du att det är lättast att komma in?
Absolut. Och både vem har störst nytta?
Mm.
Hur mogen tror vi kunden är också för?
Mm.
Var befinner sig kunden i sin process?
Mm.
Och vad är lägsta tröskeln så att säga? För att komma in och få första affären.
Mm. Så du gör det egentligen utifrån kriterier, även om du inte har kriterierna på papper så har du kanske kriterierna i huvudet.
Ja.
Vilka som kan vara intressanta.
Ja, men man kan ju skriva ner det.
Ja.
Och sen är det viktigt att inte bara då ha en kund utan försöka hitta några stycken som uppfyller de här kriterierna. För vad du inte vet när du ska ha din första kund, det är ju var de själva befinner sig någonstans. Man sitter ju bara kanske och tror och gissar. Och utifrån det så blir man ju sen varse när man träffar kunden och då ser var är de i processen någonstans.
Mm. Om man nu tänker sig att man är ett helt nytt företag som ska in på en marknad, så kanske du har gjort någon form av marknadsundersökning, eller du bör ha gjort någon form av marknadsundersökning i kanske tidigare stadium där du egentligen inte är så mogen så att du kan gå in och prata affär, utan mer att du undersöker marknaden.
Mm.
Vad skulle du vilja säga skillnaden mellan om man nu har gjort den typen av marknadsundersökning och sen när man riktigt skarpt ska börja kartlägga kunder, ser du någon skillnad där?
Jag vill säga att man ser ju skillnad på de företag som inte gör en marknadsundersökning, det vill säga att man bygger mycket på eget.
Ja.
Men investerar man lite tid och pengar, då ligger ju det som ett underlag till sen att välja de här första kunderna. Och det kanske till och med så att det blir någon av dem som ingår i marknadsundersökningen som man kanske väljer.
Ja, och då kan det ju också vara så att du kan betydligt mer om den kunden redan från start, så att säga. Förra året när vi pratade med Erik Wallin som har bakgrund inom entreprenörskap och hade varit ute och lyssnat på hur olika inkubatorer jobbar i världen, då pratade han ju bland sig varm kring inkubatorn på Nya Zeeland där man tvingade, inom citattecken, sina företag att gå ut och prata med väldigt många kunder.
Mm. Kommer du ihåg hur många det var?
Jag tror att det var 100.
Ja, just
alltså det var det ju... extremt mycket fler än, tror jag, man pratar med här hemma.
Mm.
Inkubatorföretagen, att man pratar med mycket färre.
Mm.
Och det blir ju kanske också ett sätt att både skanna av egentligen en större kundbas.
Gör du så? Alltså, desto mer företag, desto mer kött på benen får du i din marknadsundersökning. Ja. Så att det borde vara upp till alla att försöka stretcha sig så långt som möjligt. Även om det blir ute lite i periferin de sista. Men om man nu skulle säga att man skulle prata med 100.
Ja.
Så kanske de man hade valt från början kanske var 30-40 stycken. Men alla de andra som man pratar med bidrar ju med någonting som man sen kan använda sen när man lägger sina strategier. Så att jag tror att det är att få volym på det.
Inte fel.
Inte fel. Och det använder du ju sen återigen. Alltså desto mer kundkontakter du har, desto lättare blir det att ta den första affären.
Mm. Och skulle du skanna av så mycket och diskutera med så mycket som 100 kunder, presumtiva kunder, då är det väl också så att du faktiskt kan plocka bort kanske branscher eller där du kanske tror att din produkt eller ditt koncept skulle
fungera.
Ja, eller
senare lägga det och säga att det här, du får ett beslutsunderlag som gör att du från början kanske tänkte gå in i 3 olika branscher.
Ja.
Och här kanske du säger att ja, men startar vi upp detta nu så får vi nog fokusera på en. Och så kör vi det i början och så ser vi vad det tar vägen och sen får man ta nästa steg. Va?
Mm.
Istället för att ja, men vi går brett rakt över.
Mm.
Vilket kan få katastrofala konsekvenser.
Ja, det är ju svårare att fokusera.
Ja.
Ja. Men när du sen kommer till, om man nu tänker sig att du har kartlagt i kanske ett litet större perspektiv med lite, du tittar på branscher, du tittar på aktörer och så vidare.
Mm.
Sen så ska du ju börja titta mer närmare på respektive kund.
Mm.
Om nu du sitter och ska in på en ny marknad eller faktiskt har ett helt nytt bolag, hur gör du? Vilka parametrar tar du med dig där när du börjar kartlägga mer specifikt?
Ja, först och främst så de kunder, för du menar nu när vi är nere och tittar på och har pinpointat de kunderna.
Precis.
Så jag har ett namn, jag vet var de finns och så vidare.
Ja, och jag känner att de här är nog i rätt bransch, ja, och så vidare. Vad börjar du titta på kunden innan du, ja, tar så, första samtalet?
Ja, dels så tittar jag på deras marknad, där de befinner sig. Och sen så vill jag försöka se deras utveckling de senaste 3-5 bakomliggande åren. Går in och tittar hur mycket press som har skrivits om dem, vad som har skrivits om dem. Det senaste som har gjorts. Jag går in och tittar organisationsmässigt hur det ser ut. Är det någon som jag känner i företagsledningen sedan tidigare? Eller är det någon som jag känner som känner någon?
Ja.
Och försöker då jag börja lägga pusslet så att säga. Ja. Och då är det uppifrån högsta nivå till inköp så att säga. Och utifrån det lägger jag en handlingsplan.
Mm.
Och också en tidsplan på när ska vi träffa och vad ska vi prata om.
Mm. Tror du, vi var inne lite på det här att tror du, om man nu tänker sig att man ska in på en helt ny marknad, som du sa innan, man kan ju bestämma sig att nu tar jag en specifik bransch, att man liksom trattar in sig på något specifikt. En annan strategi kan ju vara att välja lite olika typer av aktörer bara för att skanna om man är lite osäker på behov och så vidare. Mm. Hur ser du på det?
Jo, det hela handlar ju om att man ska klara av att skaffa sig kunskap om de branscherna som man ger sig in i.
Mm.
För att förstå deras problemställningar. Så att det är ju mer ett kapacitets- och tidsperspektiv också. Att hur många är vi nu som ska gå över de här branscherna? För att när man väl får kundmötet, då måste man också ha en förståelse för kundens verksamhet som gör att man kan då samtidigt presentera det som den här lösningen eller den här produkten som kunden skulle ha nytta av för sin egen affärsverksamhet.
Mm.
Så det kräver ju mycket att då sätta sig in i olika branscher för att vara en tillgång för kunden.
Mm.
Men det är ju helt fördelen med, alltså tidsmässigt så kräver det mer fördel med det. Det är ju att man kanske kan hitta saker som ens produkt eller ens tjänst ger en ändå större katalysator än vad man kanske trodde från början.
Ja.
Så det är mer framtiden som utvisar det.
Mm. Det här med att skaffa sig en partner. Alltså att utnyttja sitt, vi ska lite längre fram här diskutera kring referensmarknadsföring. Men om vi bara tangerar det lite, det här med att, om man nu tänker sig att man ska in på en ny marknad och jobba med en partner till exempel som jobbar för en så att säga. Mm. Hur ser du på det?
Ja, men det är ju många bolag som jobbar med partner eller olika agenter egentligen, ja, kanske i olika länder. Och det är ju alternativet till att bygga upp en helt egen säljorganisation till exempel i ett land. Men samtidigt är det ju, kräver det ju så att säga väldigt genomtänkt handlingsplan där också. Det vill säga att hur ska man backa upp sin agent?
Mm.
Vilken support ska vi ge för att den här agenten kanske säljer andra tjänster eller andra produkter? Så man verkligen ser till att man blir top of mind hos sin agent. Så det kräver ju, och det kräver att man hittar rätt också, vilket är
egentligen jättesvårt.
Och det är ju först, återigen, att det är nu du har facit i hand som du vet det.
Mm. Om det är bra eller dåligt.
Ja.
Mm. Men du sa, och det är ju ganska självklart att om ska du ut på din internationella marknad så kan du i ett tidigt stadium kanske inte gå själv på alla marknader. Nej. Men det blir ett filter till när du ska jobba med agent. Mm. Och det kanske är viktigt först att försöka komma in på de marknaderna där du kan gå.
Ja, och det gäller också att förstå även där, som jag säger, just det här med kunskap, att förstå hur jobbar de idag, alltså innan vi tecknade det här avtalet. För de har ju haft en verksamhet kanske innan, och de säljer andra produkter. Mm. Hur länge har de gjort det, hur säljer de dem, och hur ska jag, så att säga, med mina produkter försöka ta tid ifrån någon annan egentligen och få in mina produkter hos deras kunder.
Mm. Men nu pratar vi om agentförhållande, då har du ju ett avtal.
Mm.
Man kan ju också tänka sig att man jobbar på lite lösare grunder. Det kan finnas ett avtal, men på lite lösare grunder med partners, kickback eller på något
Absolut.
Sätt för att komma in på en marknad. Hur ser du på det?
Ja, men det tror jag också. Det är ju, man kan väl säga att det är väl det absolut minst riskfyllda. Mm. Att jobba lite mera löst för att känna av en ny marknad. Men samtidigt så är det ju så att du måste ändå, tycker jag, lägga ner tid så att den personen som ska generera nya affärer till dig på det ena eller andra sättet är så påläst och så kunnig om ditt företag och dina produkter. Mm. Så det blir positivt. För du kan ju lägga det på en väldigt ytlig nivå, men då kommer det heller inte ge något resultat.
Nej.
Om inte liksom de snubblar över någonting.
Borde utan det är mer tipsverksamhet.
Ja, eller slump. Jag tycker nog att man ska försöka sätta sig ner med en partner och se vad vill vi ha ut av det och hur mycket tid kan du lägga på detta. Och,
att formalisera det.
Lite mer.
Ja. Nu har du gjort din kartläggning. Du vet vilka kunder du vill ha. Du vet ganska mycket om kunderna och deras marknad. Vad gör du sen, Jan? Vad är liksom ditt första? Nu tänker vi oss att du har inte gjort någon, du har inte varit i kontakt med den här personen tidigare. Om man tittar på sociala medier idag så har under hela hösten så har det diskuterats väldigt mycket kring kalla samtal.
Ja.
Och att det finns en falang som säger att nej, kalla samtal fungerar inte längre. En falang som säger jo, men det gör de visst. Mm. Det beror bara på hur man gör det. Hur ser du på det?
Jag tror kalla samtal faktiskt är betydligt. Om det alltid har varit tufft,
ja,
så är det ändå tuffare att sätta sig och ringa kalla samtal. Jag tror att använda sociala medier för att lägga grunden till att sen eventuellt ringa.
Mm.
Så skulle jag lägga upp det. Det vill säga att jag skulle via LinkedIn till exempel jobba med de kontakterna som jag vill nå.
Mm.
Och till slut när vi har... Det förutsätter ju att motparten svarar eller ger något livstecken ifrån sig att man är lite intresserad.
Mm.
Då kan man ringa ett kallt samtal, tycker jag. Då, i alla fall när det gäller business to business.
Mm. Så det här med, om man nu tänker sig, om vi företrädesvis pratar om business to business, om man nu tänker sig att du har en helt nytt koncept, en ny produkt som du ska ut på marknaden med... Så de här inledande marknadsundersökningarna, kanske där du ringer bara för att fråga någonting, intervjua, komma in i företag, de är egentligen väldigt viktiga för att du ska ha kommit några steg fram.
Ja, då är det ju, då är det ju betydligt lättare att få kundmötet.
Och, ja, för att få kundmötet i nästa steg. Absolut. Så att säga. Annars så får du göra det trampande på något annat sätt via sociala medier eller via fysiska nätverk eller...
Ja, eller mässor. Eller.
Mm.
Mässor är ju motsvarigheten till
fast
att det ringer fast ett fysiskt, så att säga. För alla som kommer till en mässa har ju någon form av intresse att vara där.
Ja.
Då gäller det att ta hand om dem också.
Ja, Det är ju också,
för det kan också ligga som en del i första strategin, tycker jag, för ett nystartat företag. Att välja. Mässa är ju väldigt traditionellt och det har ju gått upp och ner och på, men det handlar också väldigt mycket hur man gör förarbetet.
Mm. Och efterarbetet.
Och efterarbetet. Mm. Men det är i kombination med sociala medier och vanligt heligt säljarbete. Och sen behöver inte det vara något jättestort, men att det är genomtänkt och att det är förarbetat. Och då finns det möjlighet att hitta sina nya kunder där.
Mm. Om du kommer så långt fram, eller då, det ska du ju givetvis göra med din första kund, att du får ditt första kundmöte och så. Du ser det som en process redan från början, Jan.
Ja.
Att säljprocessen där du delar in det i några steg.
Mm. Och jag menar, och stegen är ju att komma närmare kunden och för varje kundmöte lära sig mer om kunden och kundens verksamhet.
Mm.
Även om du kan läsa mycket på nätet och på det, kundens hemsida och så vidare, så är det vid det fysiska mötet som du verkligen kan gå på djupet och förstå kundens verksamhet. Och på så sätt också se vad kan min tjänst eller vad kan min produkt hjälpa till i den här processen någonstans.
Mm. Det var Mercury International som hade gjort en undersökning där man hade tittat på just på kundrelationerna, hur de ser ut idag. Och det var flera hundra inköpsansvariga i Europa som man hade kikat på. Och kontentan av den undersökningen var att affärerna har centraliserats och att de befintliga leverantörerna var ganska svåra att ersätta. Alltså det var svårt att komma in som ny leverantör, och det handlade väldigt mycket om risk.
Mm.
Och nu pratar vi ju, den här, jag kan inte undersökningen närmare så, men jag förmodar att det är hyfsat stora företag som sitter med långsiktiga leverantörssamarbete. Mm. Men kontentan där av att det är ganska svårt att komma in som ny leverantör i företag, det gör ju att den processen blir längre.
Mm.
Det egentligen har två perspektiv. Dels att processen att komma in i ett företag blir betydligt längre, men också att du måste vara mycket mer rädd om dina befintliga kanaler och kunder.
Ett nytt samarbete kräver ju mycket av bägge parterna för att lära sig förstå, för att vi ska funka tillsammans, för att förstå varandras verksamhet, förstå varandra, vad vi menar, alltså vad vi säljer och vad vi sen levererar, alltså det upplevda värdet och det vi tror vi ska leverera. Så att, och det kräver så mycket från bägge parter, vilket gör att man helst inte vill byta.
Nej.
Sin, utan det är ju när någonting går tokigt ur ett kompetensperspektiv, prisperspektiv, kvalitetsperspektiv.
Mm.
Då öppnar det ju upp. Mm. Eller att man ska in på en ny marknad eller något annat nytt. Mm. Då finns det möjlighet. Och det innebär ju då att du måste ha ändå mer kontakter, det här med volym, för att bryta ny mark.
Ja.
För jobbar du på för få, ja, men då ramlar det inte in, i och med att det är en hyfsat trögrörlig kundrelations, ja. Och man byter gärna inte.
Nej.
Om det fungerar och man är nöjd.
Mm. Och det betyder då att du behöver både tid och du behöver vara ute på lagom många, så att säga. Mm. Inte för många, men inte för få heller. Nej. Prospekt för att bearbeta den här processen och få den att gå framåt, så att Precis. Säga. Och vara på plats när det händer någonting. Ja. Tror du att det här är ett fenomen för de stora business-to-business-företagen med kanske komplex tillverkning och så här, som där leverantörssamarbetena knyter sig hårdare mot varandra? Eller tror du det generellt så att det är idag kontra ett antal år tillbaka, att det finns en trögrörlighet, så att säga?
Jag tror det finns en trögrörlighet beroende på att det behövs så mycket kraft och energi och kostar så mycket pengar.
Mm.
Till exempel ny produktutveckling. Och tidsaxeln från ritning till färdig ny produkt är så pass lång, så att det är det som gör att du kan inte bara byta ut under
leverantör under gång.
Under resans gång, utan har man satt sig i båten tillsammans så får man ro den tillsammans. Det är inte så lätt, så jag tror att naturligtvis är det stora koncerner så är det ändå komplext. Men jag tror att det speglar sig neråt också, så även en mindre företag så att säga. För där har man ju inte alls de resurserna som i en stor koncern heller, utan där är det är ju allt slimmat.
Och kan vara mer personberoende, ännu mer personberoende.
Ändå mer personberoende, va? Och då finns det inte tid ur det perspektivet att bara byta ut en underleverantör helt plötsligt.
Nej.
Då får man fundera väldigt många gånger. Och då är det någon av de här tidigare kriterierna att man har inte klarat leveranser, kvaliteten håller inte, eller så funkar det inte personkemimässigt, eller så är det alla tre.
Mm.
Och då finns det möjlighet.
Och då måste man vara där.
Då måste man vara där och vara med top of mind.
Mm. Vilket kanske också gör att det blir ännu viktigare att vara med i de sociala medierna för att ta den positionen.
Ja, för de jobbar ju under tiden.
Ja. När man ska in på helt nya marknader så pratar man ju ofta om friendly customers. Mm. Att man söker de någon eller några kunder som går in lite i tidigt skede och blir kund. Mm. Och blir kanske också del i en del av utvecklingsprocessen för att sätta konceptet eller produkten. Hur tänker du där, Jan?
Ja, men det är ju min rekommendation till samtliga som ska starta ett nytt bolag eller ge sig ut på en ny marknad eller satsa på en ny bransch. Att hitta en eller några friendly customer, för att de blir sen ovärderliga i utvecklingen men dels i det långa säljperspektivet, det vill säga som draghjälp till övriga marknad. Så att,
men då blir det också väldigt viktigt vem du väljer, vilket företag du väljer som första kund.
Ja, för det handlar ju lite grann om image också, så att man inte där kanske tar första bästa, om vi pratar om tröskelnivån.
Ja.
För det är inte säkert då att det är kanske inte det som ska vara med och bygga imagen.
Nej.
Det kan vara ett annat perspektiv på den kunden. Men väljer man en friendly customer som man sen verkligen ska ha nytta utav, då gäller det att man strategiskt verkligen tänker igenom, kanske i längre perspektiv, hur kommer vi kunna använda.
Mm. Och då blir det viktigt av den här kunden, vilket varumärke har företaget i branschen och hur stor respekt finns det med det varumärket, så att säga. Blir det en garanti till att ditt koncept eller din produkt fungerar bra, att samarbetet är smidigt och så vidare. Så man ska absolut inte, tänker man friendly customers, så handlar det handlar inte om slumpen, det handlar inte om det företaget som ringer och säger jag vill vara med på båten.
Nej,
om
och det så nu finns blir det, såna... Nej, precis, utan att man själv och ledningen tänker igenom vilka skulle vi vilja ha och hur tror vi det skulle kunna påverka vårt eget varumärke i positiv riktning då, så att säga.
Men det är väl också viktigt att fundera på var du som företag är i din utvecklingsprocess, så att säga. Så att den här kunden kommer in i rätt läge.
Mm.
För det är ju lite skillnad om man säger att du har en kund där du pratar mer som en... När du gör din marknadsundersökning.
Mm.
Till skillnad från att en kund som faktiskt ska bli kund.
Mm.
Så att... Den får komma in vid rätt tillfälle.
Ja, och vad du är ute efter tror jag, Karin, det är liksom att de själva i sin egen process är ungefär där du själv är.
Ja.
Så att inte varken du är du för långt före, så riskerar du ju att kunden är inte med på tåget. Är kunden för långt före och du själv efter, så får inte kunden den drag, utan då blir det ju bad will.
Att det tar för lång tid innan produkten kommer på marknaden.
Ja, och det, ibland kan det ju vara lite svårt att veta, i alla fall i början utav. Så att, därför ska man ju nästan ha en liten förstudie så att säga innan man går in i ett friendly customer avtal, vet jag inte om man, men liksom att man väldigt
i den relationen
dedikerar och säger att nu kör vi detta tillsammans. Så man själva tillsammans har samma förväntningar.
Mm. Men det är väl också viktigt, vi pratade om här innan, att du har koll på konkurrenterna. För det är klart att ett företag vill ju inte gå in som friendly customers med dig. Om det kan ju vara en väldigt het marknad som det är lite race. Vilka företag som kommer först ut med de här produkterna och så. Och då blir det ju ännu viktigare att processen blir lagom lång tillsammans innan man faktiskt är skarpt ute på marknaden.
Ja, så är det ju. I ett sånt produktutvecklingsskede när du väljer den här typen av förändring så är det ju även så att du vet ju kanske inte var är dina konkurrenter någonstans. Nej. I racet. Det är ju liksom ett så bra konkurrensinformation kanske man inte har så att säga att man vet, utan Nej. Man får ju tro på sin egen tjänst, sin egen produkt och att man har hittat en kund som vill tillsammans vara med och utveckla det här. Sen gäller det ju bara att man jobbar på stenhårt och att man kommer ut först genom mållinjen, det vet du ju faktiskt inte först efteråt.
Nej. Vad heter det? Det här med friendly customer ligger ju väldigt på ett sätt väldigt nära referensmarknadsföring.
Mm.
Och det vet jag att det ligger dig väldigt varmt om hjärtat.
Ja, i och med att det är den typen av marketing som jag har använt mig mest utav i alla år i alla branscher egentligen. Och det finns inget bättre än att ha en kund pratandes varmt för dina egna tjänster eller dina egna produkter. För då är det ändå mer, då är det trovärdigt. För då har man liksom upplevt någonting och man är också villig med att dela med sig det till andra. Mm. Och något bättre sätt än det vet jag inte vad det kan vara, höll jag på att säga.
Nej, men det betyder ju att om man tänker referensmarknadsföring och tänker att du är ute på på ett nytt segment eller om du då är nystartad som företag, då handlar det väldigt mycket om att få den här kedjan att börja gå uppåt spiralen.
Ja, och då är det en av mina gamla käpphästar att när man lägger sina handlingsplaner på sina tillväxtplaner, nya marknader, nya produkter och så vidare, att man lägger in x antal aktiviteter där man har sina gamla trogna kunder så att säga, och man kan ta sina eventuellt nya kunder till den här fabriken eller till den här mötesplatsen eller till den här produktionen för att då visa på och få då en av ens kunder prata med den eventuellt nya kunden om hur våra tjänster eller produkter fungerar i verkligheten. Mm.
Så du korsbefruktar, det du pratar om är egentligen korsbefruktat, att även om du kanske ska in på en helt ny i en ny bransch eller ett ny sektor, så kan du använda dragkraften från dina befintliga kunder.
Ja, och de kan ju vara i någon helt annan bransch. Mm. Och oftast brukar jag också försöka titta på att om jag tar de här som har hänt genom åren många, många gånger, att när jag för ihop mina vanliga kunder så att säga, med mina tänkbara nya kunder så uppstår en relation mellan dem, vilket gör att i många, många, många fall så har det blivit affärer mellan dem.
Mellan kunderna.
Mellan kunderna också. Ja. Och det är också en parameter som jag lägger in. Och då blir det ju ytterligare ett mervärde.
Ja.
Och så kanske man kommer ihåg
att det var
Holmqvist som förde oss samman, eller så glömmer man av det. Jag vet inte. Jag tror att man kanske kommer ihåg.
Ja, och att det knyter egentligen banden ännu hårdare. Det är ju jättevinst ur alla perspektiv.
Mm. Och så är det jätteroligt också.
Mm. Vad skulle du vilja avsluta? Vi brukar ju avsluta med något litet tips. Om man sitter med ett helt nytt bolag och ska jaga sin första kund. Vad skulle du vilja ge för råd på vägen?
Ja, rådet skulle jag vilja att verkligen skaffa så mycket information om den här kunden som möjligt. Så att du har en förståelse för vilka utmaningar kunden har. Men också vilken resa kunden har gjort under den närmsta tiden. Så att du påläst när du kommer ut till och får det fysiska kundmötet. För det är utifrån det kundmötet som du sen kan jobba vidare. Och att allting tar tid. Och 2020 må vara 4 år tillbaka eller 4 år framåt i tiden, men det går snabbt. Och det gör att börjar du jobba idag, januari 2016, så kommer du, om du bestämmer dig, lyckas för det du bestämmer dig för. Det hänger på dig.
Mm. Och jag skulle vilja lägga till ett litet tips.
Ja.
En väldigt tydlig trend just nu är ju att den presumtiva kunden behöver insikter kring sin bransch, kring framtiden, kring utvecklingen. Och som säljare kanske du ska fundera på hur mycket du kan ge kunden i nya insikter. Inte bara satsa på det här gamla traditionella säljsättet att ställa 1000 frågor, utan vara påläst, kunna servera insikter till kunden, men också då givetvis ställa de rätta frågorna, för att det ska ju vara intressant att jobba med det. Mm.
Och det är ett nytt år, nya möjligheter. Startar vi från, inte scratch, men vi startar ett nytt år i alla fall. Så ja,
vi är
det
på trappstegen där någonstans och ska några steg upp.
Jajamän.
Ja, ha det gott.
Ha det bra.
Hej.
Hej.